Äntligen! Det är måndag skulle jag säga, men det är ju faktiskt tisdag här i Aftonbladshuset och vi har ju missat, eller planerat om i alla fall, podden och det blev en tisdag då som vi kör på. Men det går ju lika bra, eller hur, där ute i media, cyberrymden. Jättekul att ni är med oss idag och ni som kan den här podden vet ju att det är Hans Abrahamsson, välkommen.
Tack så mycket.
Och Mikael Tellqvist som sitter med här i poddrummet.
Jajamän, kör vi.
Abris, vad vill du starta podden med? Vad är viktigast i ditt hockeyhuvud just nu? Vad är ett måste för våra lyssnare att få mer info om?
Ja, ska jag vara helt ärlig, så det som är fokus för mig nu och några veckor framöver är faktiskt junior-VM. Nu vet jag, jag tror att du har det en bra bit tillbaka i din planering.
Nej, vi kan börja med JVM. Det är, du,
hela
du
svenska är ju, folket brinner för JVM.
Ja,
och du sitter
är ju Sveriges kunnigaste kronikör. Vi börjar med JVM. Vi börjar med JVM. Vad är senaste nytt där då?
Senaste nytt där är att det finns ett stort frågetecken kring Timothy Liljegren. Då, en av våra tilltänkta nyckelbackar. En av få spelare som är förra året också riskerar att missa turneringen då på grund av en fotledsskada som han ådrog sig förra helgen. Nu har förbundskapten Montén kallat in AIKs jättelöfte Filip Broberg där då, som en backup-fall in till Liljegren kan spela turneringen. Så att... Ja, det var väl inte den nyheten vi ville förmedla.
Varför blev Leksandsbacken Filip Johansson ratad igen?
Ja, igen.
Han blev ratad
tror jag att det beror på att han har haft en relativt svag höst. Både dels med Leksand, men framförallt det jag har hört när de har varit iväg med landslaget så har han inte varit tillräckligt bra. Spelat bort sig kan man väl säga där. Så att den annan som fick vart ratad om man säger så är Viktor Söderström då, som till viss del påminner mycket om Timothy Liljegren, men ganska offensiv back med sin högerfattning. Så att det är också en back tillsammans med Filip Johansson då, som blev ratad. Men jag tror att han har blivit så pass imponerad av det han har sett av Broberg, samtidigt som Söderström har inte ens haft med på någon samling och Filip Johansson har inte varit tillräckligt bra när han har varit med.
Vi ska återkoppla till dig, AB, så ska vi prata mer om JVM-truppen. Men Tellqvist har gått från våra hockeyspelare till att bli, som man kallar för, hockeyexpert, mediaprofil, mediamogul. Vad är störst hos dig, senior-VM eller junior-VM? Vad ser du helst på TV?
Jag ser nog helst på senior-VM än så länge. Jag tycker att det är roligare. Jag tycker att det är kul att se när de här NHL-stjärnorna kommer hem och får se dem lite mer regelbundet.
Och det är lite prime time också.
Ja,
JVM i år blir ju, rätta med Abis, visst är det någon match som börjar 04:00 där borta på Vancouver Island?
Det stämmer bra, bland annat premiären mot Finland, men jag tar ju hellre start till 04 än att jag tar en 01 eller 02 eller något sånt här. Då kan man ju gå och lägga sig i skaplig tid och så går man upp 4 och sen kör man frukost efter matchen när vi 6:30.
Och jag älskar när JVM går där borta i Nordamerika, när det är liksom, det är julstämning i huset, det är lediga tider, barnen är hemma och vaknar sent och kanske till och med orkar se någon match, eller om det blir så roligt att gå till JVM-final så kanske man sitter tillsammans och ser den här matchen. Det är en speciell känsla runt jul och nyår. De har gjort det bra som har liksom fått den här tidpunkten att spela turneringen på. Varför spelas JVM runt den här? Alltså var kommer det ifrån? Att de har hittat det här,
det är ju givetvis, skulle jag säga, juniorligan i Kanada som styr mycket och det passar bra med ett juluppehåll där och då har man väl lagt den tidpunkten som passar för dem där.
Det märks att vi har olika liv bara. Jag har småbarnsföräldrar som inte orkar vara uppe till 4 på natten och egentligen ingen annan i familjen som är så superintresserad av hockey heller, så att då blir jag som får ta den fighten i sådana fall nästa dag om man ska upp och kolla matcherna.
Sen är det ju ett häftigt format tycker jag på JVM, om vi pratar JVM kontra VM, som jag tycker VM många gånger kan bli gruppspelet där blir ganska sekt med 7 lag som de ska möta, varav 2 är kanske Ryssland eller Tjeckien eller något sånt här som är lite mera häftigt motstånd och det andra är ganska saggigt. JVM där är det 4 gruppspelsmatcher och minst 3 av dem är ju lite på liv och död faktiskt där, så att, för att hitta en bra placering i alla fall i gruppen. Så att det är en kort intensiv turnering med 10 lag där, varav 7 åtminstone är riktigt bra.
Och noterade också att handbollen har infört det här mellangruppspelet som stora senior-VM hade för några år sedan. Jag blir så trött på det. Ha ett gruppspel och sen in i slutspelet så att det blir liksom vinnare försvinnare. Det utdragna gruppspel och mellangruppspel och så här, det i min min idrottsbok så kan man kasta det i papperskorgen.
Mm. Och det är ju säkert för att de ska tjäna mycket mer pengar naturligtvis. Men jag tycker att Abels vinner på tidigare också. Gör om junior eller senior-VM till junior-VM-variant.
Fast verkligen. Det handlar ju om pengar. De vill ha mer de här,
jo, men det är det jag
16
menar.
Lagen.
Men det jag menar sa innan också. De vill få in så mycket pengar som möjligt i det här. Det är därför VM går varenda år också. För att det är en sån kassako för alla förbund.
Så här ser det ut. För ett år sedan kom Sverige tvåa. Vi torskade finalen mot Kanada som tog sitt 17:e JVM-guld genom tiderna. Innan dess får vi backa bandet till 2013 och 14 när det blev en medalj för Sverige. Och sedan så minns vi givetvis Zibanejads uppåkning på kanten där och när han gjorde målet där mot Ryssland i finalen. Vi vann alltså guld 2012. Vad för rubbe blir det på din sluttext när du skriver sista texten där från Vancouver om några veckor? Är det guld eller finalfiasko eller medaljfiasko eller hedersam finalförlust?
Jag skulle väl gissa på att om det här laget klarar sig förbi en kvartsfinal så har man väl gjort det godkänt. Skulle man ta en medalj så har man gjort det riktigt bra. Jag skulle tro att jag landar någonstans i att det räckte inte till medalj, men vi kunde inte förvänta oss så himla mycket mer heller.
De är inte bort med den här gången bara.
De har lärt sig. Nej, den här gången tror jag nog att de är mer rädda om det. Förra året hade vi ju faktiskt ett betydligt vassare lag som gjorde en heroisk finalmatch mot Kanada. Det tyckte jag var fruktansvärt bra, både i semifinalen och finalen. Och det här laget på pappret är ju inte i närheten av det laget.
Saknar med de spelare, det är ju alltid så att förut var det de bästa juniorer som var med. Nu har ju det förändrats lite och givetvis så kunde vi haft Rasmus Dahlin med i laget, men han är ju kanske en av NHLs bästa backar redan, så han är upptagen med spel i Sabres. Men saknar vi någon mer spelare som kunde ha varit med?
Nej, det är ju Rasmus Dahlin. Det är väl det som är lite fina i alla fall med kråksången, är ju att vi har ju några spelare där borta, och jag tänker på Isak Lundeström, Erik Brännström, Timothy Liljegren som är duktiga men som inte är tillräckligt bra för att spela i NHL, och de spelar ju AHL nu, och spelar man i AHL så är man ju tillgänglig för junior-VM då. Så att där har vi ju lyckligt lottad jämfört med vissa andra lag då som har haft det tuffare med att få loss spelare. Så att vi får, alla utom Dahlin är ju med.
Mm. Är det många som är avstängd? Det är väl bara målvakten Ek, va, som är avstängd två matcher. Är någon annan som är, har du koll på det?
Nej, inte av dem som är med, så är det bara Joel Eriksson Ek, så Olle Eriksson Ek som är avstängd i de två första matcherna, vilket är jäkligt tufft för honom. För det innebär väl att hans turnering mer eller mindre är körd om det inte blir ett målvaktsfiasko. För jag skulle väl inte spela Olle Eriksson Ek i någon av träningsmatcherna om han nu inte får spela de två första, och han kommer inte att spela de två första. Det innebär ju att Ersson och Adam Åhman måste ju spelas ur själva för att man ska satsa på Olle Eriksson Ek långt in i gruppspelet, det tror jag.
Sen är det bara hoppas att det inte blir någon skada de första två matcherna heller. Då kan det bli lite någon forward som får sitta på.
Ja, de har ju tre målvakter med, så att de har ju Åhman Ersson. Men precis, ja, det, om det blir någon skada i sista träningsmatchen där så har de lite tunt på målvaktssidan då när inte Olle får byta om.
Då ringer de. Mm.
Sen är det ju som vanligt ett gäng spelare som missar JVM. Jag skulle vilja påstå att det inte är något katastrofår i år när det gäller många spelare borta och så många. Men 6-7 spelare i alla fall då från olika länder som är så bra som spelar NHL redan, och de kommer inte att vara med. Men i övrigt så är det ju top notch av den här årgången då, 99 och 00.
De säger att Finland är lite av favorit. Är det en korrekt bedömning av rankingen?
Finland och USA är de som imponerar mest i de, om man säger U18 VM och även Ivan Linka och så på 99-nivån. Så att Finland och USA är ju favoriter på förhand. Jag skulle även säga att Tjeckien har ett ovanligt bra lag, och de har också legat långt framme just på 99-kullen där de har 3-4 riktigt vassa namn som är precis på gränsen till NHL.
Det är kul, för Tjeckien har ju varit lite tyst om de senaste, speciellt på juniorsidan, väldigt långt tid liksom. Så det är kul att det kommer för upp fler lag.
Ja, och det innebär att det blir ännu tuffare. Alltså i den andra gruppen finns Ryssland, Kanada och Tjeckien då, och vinner vi inte gruppen mot Finland och USA så kommer vi att ställas mot någon av de här tre lagen redan i kvartsfinal, och det är tuffa papper kan jag säga.
Så får jag fortsätta ställa frågor här? Du som har lite koll. Jag kör på, för att det är lite intressant. För jag menar, Schweiz har ju kommit ganska långt på seniornivå. Hur ser du på Är det fortfarande, jag kommer ihåg när tränaren från förra året, han stod och sa att vi har inte en chans mot de här lagen liksom. Är det, hur återväxten där?
Nej, den är ju inte lika bra som på de stora nationerna. Så är det, de får fram någon, de hade ju Hischer som, som gick som etta och sova. Och man hade även ganska bra kullar runt 90-91 där, och man Jossi och de här var ju också duktiga. Ja. Så, men de har ju inte den bredden i tillväxten som de här större nationerna har, om vi räknar in Sverige där också, som har varit bra på juniorsidan. Så, de kan få fram några enstaka namn ibland, men de har svårt att vara med och konkurrera om en semifinalplats.
JVM är också det här första skyltfönstret mot den breda hockeyallmänheten i Sverige. Det blir alltid liksom unga tonåringar som slår igenom och går igenom rutan och blir nya lite folkfavoriter. I fjol så var det väl jägaren Axel Jonsson Fjällby som klev in rakt i folkhemmet och blev liksom, man kallar för någon blandning mellan Braveheart och Greystoke med sitt fantastiska hår där och bara på något sätt alla bara älskade honom. Vem i år tror du att du kommer försöka intervjua hela tiden bara för han är så trevlig och mysig och duktig på hockey?
Alltså, Erik Brännström är väl ett givet namn på så sätt. Det är ju en glad pigg smålänning som har ett spel som smittar av sig på isen också. Sen skulle jag vilja lyfta fram en spelare som du sprang på här på Hovet, Thomas, för en vecka sedan. Fabian Zetterlund tycker jag är en riktigt skön profil som spelar med Färjestad. Lite powerful, lite Patrik Hörnqvist hållet på isen, med, och på sidan om väldigt trevlig och säger en del roliga saker faktiskt. Så att han kan nog gå igenom rutan, skulle jag kunna tänka mig, både på och utanför isen.
Och den här turneringen går alltså på, eller i Vancouver, fast på två ställen, både i tätorten Vancouver och på Vancouver Island. Vad kommer vänta dig på Vancouver Island, tror du? Jag kan berätta att det är ett paradis du ska till.
Ja, jag vet inte exakt hur det är i december, januari där.
Jag tror det kommer regna.
Ja, det är en information jag har fått också. Men det ska vara väldigt vackert där, det säger ju alla. Sen är det väl kanske inte december, januari, den tiden jag oftast är borta på JVM, kanske inte tillhör liksom den vackraste tiden på året någonstans på norra halvklotet i alla fall. Eller? Så att det brukar vara ganska mörkt och kallt och snöigt och, eller regnigt där, oavsett vad jag är. Man har upplevt en del ställen där med UFA och Buffalo förra år var också riktigt, man gick knappt utanför dörren där när man var där, så att det är ju inte direkt någon sån här, man ligger inte i solstolen och pimplar paraplydrinkar när man är ledig.
Vancouver är däremot en väldigt fin stad på många sätt och vis, och omgivningen där är enormt. Det var en av mina favoritstäder att åka till faktiskt när jag spelade denna.
Det var ju Buffalo för ett år sedan, vad tycker du om Buffalo-hotellen?
Det är ganska grått i varje fall. Okay. Det fanns material alltså.
Vi får fråga, ja, vad har du emot Buffalo?
Nej, egentligen ingenting sådär, utan det var ju faktiskt materialen som började. Han sa det bästa med att spela i Buffalo att det är 41 borta matcher, sa han. Och de har borta i alla fall 41 gånger per år.
Men det är ganska hyfsade lägenhetspriser och så vidare, det är inte Toronto-klass.
Nej, och de försöker bygga upp, och när jag var där sist så byggde de ju upp downtown då. Men de flesta spelarna och allihopa bor ju ute i förorterna i stort sett. Så att egentligen downtown är någonting man åker in för att kolla hockeyn på liksom, och jobba. Sen åker man därifrån. Det är lite Detroit-varning också.
Jag tror du kommer få jättebra och lycka till i alla fall. När åker du, Abris?
26 blir det då, annan dagen. Så jag ska hinna fram till Finlandsmatchen där på kvällen.
Lycka till.
Tack.
Ja, det var ju så att ni som har varit med oss här under hösten vet ju om att vi spelar alltid in måndagar. Men förra måndagen så blev det debackel. Det blev bara 17-18 minuter på grund av tekniska problem. Och vi hade tänkt att prata om Färjestad redan då. Men vi pratar väl om Färjestad nu igen då, eftersom det inte varit någonting på band sist. De ligger ju då tvåa i tabellen just nu när det är landslagsuppehåll. Det är ju dags för Channel One Cup i Moskva. Och Färjestad kanske är det formstarkaste laget senaste månaden. Varför är det så?
En enkel förklaring är att man har haft ett grymt försvarsspel, måste man ju säga. Både när det gäller spel 5-5 och inte minst i boxplay. Där ett målvaktsspel också som har stuckit ut, lär vi väl säga. I Marcus Svensson där, jag är även Adam där.
Ja, men sen är det ju också så att de har ju skapat mer offensiva chanser de gjorde tidigare. Statistiskt sett så har de gått framåt där också. Det som är lite häftigt med Färjestad är att de har faktiskt potential och öka på powerplay som inte är så bra. Kolla här, det sista.
Det är konstigt med sån spelare som Ryno exempelvis.
Ja, sista fem matcherna så har de 6,67% i powerplay, vilket är under all kritik kan jag tycka, med det offensiva spetsen som du nämner här. Så att där behöver de, där finns det ju potential att göra bättre, men jag är lite inne på det som Arby säger också. Målvaktsspel försvarsmässigt har ju sett helt annorlunda ut än vad vi gjorde tidigare.
Men vi har ju vi minns ju för ett år sedan Färjestad var liksom höstens lag. Det var utfyllt, alltså helt fullsatt i arenan, och laget var kanske bäst i SHL under hösten. Sen så vet vi hur det gick. Det vart en dipp efter nyår och slutspelet vart inte så jättekul för laget då. Kommer det bli en rolig vår i år i Karlstad?
Det är ju det som är intressanta, för att Färjestad har ett lag som är tillräckligt skickligt för att ligga absolut i topp i SHL. Det såg vi både förra året och det här året. Det som var anmärkningsvärt förra året var ju hur man vek ner sig, tycker jag, i slutspelet där mot Skellefteå. Och det är väl där man kan ha lite frågetecken runt Färjestad, just hur bra är det här laget i skarpt läge? Som det ser ut nu så tycker jag att man har förbättrat en hel del. Man har fått in ett bättre målvaktspar, tycker jag. Man har jobbat med sin defensiv och man skapar även lite mera chanser. Man måste inte ligga på den effektiviteten som man gjorde förra året under hela hösten där. Så att det finns tecken på att det är på väg att bli ett robustare, rejälare lag. Man har dessutom haft en hel del skador under hösten, det ska vi inte heller förglömma. Men fortfarande en hel del att bevisa i slutspel för mig. Färjestad har ju inte gått långt heller i slutspel på väldigt många år nu, om vi ska vara helt ärliga.
Det som talar för Färjestad här är ju att man har fått in en målvakt som är
Marcus Svensson
är känt bra i slutspelet också. Det blir en trygghet för laget och då vågar man spela ut på ett helt annat sätt. Sen håller jag med Abris lite grann. Det här det är liksom, det är väl tuffheten hos vissa av de här spelarna som krävs när det är slutspel, att ta sig in i obekväma situationer och framför mål kunna slänga sig och täcka skott med olika delar av kroppen. Så att det är väl där vi får se vad som händer.
Och det är det som är lite tufft också för den här sportsliga ledningen, är att skulle det bli en kvartsfinalförlust i år igen, ja men då är det ju inte mycket värt det andra man har byggt upp på något sätt. Så var det ju förra året också. Det var väldigt hyllat och så under hösten och lite ojämnare under våren. Men slutbetyget, det blir ju slutspelet på något sätt, och misslyckas man där då är det inte så lätt att komma och säga att ja, men vi spelar bra i serien och vi har ett bra spel med puck och vi hade den här corsin här och vi hade den effektiviteten där. Det står och faller lite grann med framförallt med stora klubbar som Färjestad. Jag var tvungen att titta på det. Ja, de har ju final 2014 var de i Färjestad. Sen är det ju åttondels finalsförluster och kvartsfinalförluster efter det.
Det är något som inte är accepterat i
Nej, men det är ju inte det. Oavsett om de är ett eller två i serien så kommer det att sätta ett väldigt starkt betyg på säsongen.
Ja, men Färjestad är ju en stor klubb på så vis. Det är bara guld som gäller. Det har alltid varit. Det finns ju några klubbar till som är likadana, så att vi får se hur det går.
Salinen är ju fortfarande inte med i laget.
Nej, Alexander Johansson, Per Åslund är väl inte heller med fortfarande.
Men när jag ser på femmorna nu, eller kedjorna nu, så tycker jag att de är perfekt komponerade. Det vill säga, de har lite ungt, de har Lindqvist. Det ser väldigt bra ut. Jag är väldigt fascinerad över hur de, om de ska få in de här Sallen och så vidare, vad de ska ta plats någonstans då.
Jo, men det, Alexander Johansson tror jag väl inte att vi ska räkna med den här säsongen. Sen tror jag väl att definitivt kan få in Sallinen där och Åslund också. Sen är det väl alltid en eller två skador som man brukar väl alltid ha en eller två borta. Men just den här bredden är ju Färjestad styrka. Det är det som har gjort att man har kunnat, till skillnad från exempelvis Djurgården den här hösten när de fått skador på Josefsson och redan hade Enqvist, så har det ju fallit ihop lite grann. Färjestad har ju kunnat tuffa på och tagit sina poäng då, trots att man har haft en 3-4 tunga man borta här under stort sett hela hösten.
Och jag ser, just nu ser jag Sallinen som en liten utfyllnadsspelare på så vis. Jag tycker inte han är... Det är frågan om inte de kanske kan ha han som lite bete och byta bort honom i februari lite grann. Jag tror inte att han kommer göra så stor skillnad i Färjestad.
Vi var ju på Djurgården Färjestad, Abris, för 2 veckor sedan. Och jag såg en sak som jag inte ser allt för ofta efter matchen. Det var visserligen lördag och kanske laget hade bråttom hem. Men Tellan, vad får du för signal av när jag säger att det var huvudtränaren som gick och drog trunkarna efter matchen och packade bussen? Vad säger det om myset i omklädningsrummet och hur funkar gruppdynamiken när tränaren går ner på materialförvaltarens nivå?
Jag säger det som jag sa, när han vill hem. Han vill hem. Han bokar bord i Karlstad någonstans.
Men du tror inte att han vill hjälpa till då och visa att jag är...
Det är klart han vill det, men så är det väl alltid. Men jag hjälper alla till så går det ju fortare att komma därifrån också. Jag tror att en lördagkväll så vill nog alla flest därifrån. De är säkert lediga på söndagen också, så de vill nog komma hem så... så tidigt som möjligt så kan jag komma hem till sina familjer och hänga.
Ja, för någon vecka sedan så utsåg Leksand Thomas Johansson till ny general manager. Det har blivit en liten poptitel i svensk hockey. Den finns bland annat i Växjö, den finns i Leksand och den finns säkert på andra ställen också. Och nu är alltså Brynäs som ska se om sin organisation och utse en ny general manager. Och Abris, vad har du för tankar här då? Vi ska låta ni poddlyssnare vara med om när vi ringer tillförordnade sportchefen Andreas Takeller för detta Ottawa-spelan och så ska ni få höra hur två skjutjärn jobbar, det vill säga Tellqvist och Abrahamsson, när de intervjuar Takell om vem som kan bli ny sportchef och general manager. Men innan vi ringer Takell, hur tror du att det här rekryteringsarbetet går till och vem tror du blir? Vem kommer leda nya Brynäs?
Ska jag avslöja det här i podden tycker du?
Ja, men du kan väl bara spekulera fritt. Du bor i stan och du kan laget och du har väl, du är en expert på Brynäs vill jag påstå.
Det vet jag väl inte riktigt om jag är, om jag ska vara helt ärlig.
Kommer du lämna oss?
Nej, men alltså jag har, min känsla är nog att Andreas Takell har fått blodad tand av han har ju hoppat in som tillförordnad sportchef här med, när Bengt Sehn fick sparken och sa ju tidigt att han inte kände sig mogen för uppgiften. Jag tror att han har tänkt om lite grann där. Jag tror att han har fått lite, som sagt, tyckte att det var ganska kul ändå att hålla på med det här och med rätt person bredvid sig eller under sig då, som en mer traditionell sportchef, så tror jag att han är beredd att anta den utmaningen som är. Och så att Andreas Takell är mitt namn.
Ja, vi får se. Ni har ju signalerna gå fram nu till Andreas och vi hoppas att han inte har något annat för sig, ingen möten eller ingen långlunch och så vidare, utan han kan vara med oss på telefon. Hur viktigt är det till han med en general manager som liksom leder en klubb?
Nu kommer han.
Hej, nu har vi Andreas Takell med oss här direkt i Hockeystudions podd. Hur mår du, Dacke?
Ja, jag mår prima.
Har ni snö i Gävle eller hur är det?
Nej, det regnar här tyvärr.
Det regnar. Så här är det, vi har ju pratat om vem som ska bli ny general manager i Brynäs och Abris. Vem tror du att det blir?
Ja, mitt stalltips är att det blir Andreas Takell som blir general manager i Brynäs.
Och vad säger du om det här påståendet, Dacke?
Ja, jag har ju sagt nej och när jag gick in det där som till TF sportchef, för det är nej fortfarande.
Men är inte det mysigt att vara general manager och få lite lön och åka omkring och kolla på lite hockey och käka donuts och mysa lite?
Nej, jag har fullt upp ändå, jag vet inte.
Jag hade ju lagt fram en motivering här också i podden till varför jag tror att det blir det. Jag tror att du har fått lite blodad tand av att ha varit med där och med rätt person bredvid dig eller under dig då, om man säger som mer traditionell sportchef, så tror jag att du kan vara tacka ja till uppdraget ändå.
Ja, nej, men visst har jag väl vuxit in i det här och det har ju hänt lite grejer under de här veckorna man har varit här och jag känner fortfarande att jag är nog inte riktigt mogen för det här jobbet idag.
Så du kommer inte att vara Brynäs nya general manager? Det kan du slå fast här i podden.
Japp.
Vi tror ju fortfarande det finns en chans att du blir GM. Och vi tror också, vi älskar ju att spekulera på kvällstidningar,
ja.
Eller hur?
Ja. Ja, absolut.
Och vi tror att du och Sundlöv kan bli den här nya dynamiska duon. Som lite som Ken Holland och Steve Eisman var för Detroit. Hur skulle det vara att jobba med Sundlöv och styra honom i ett framtida Brynäs?
Ja, jag känner ju Sundlöv väl. Det är en härlig människa och har gjort mycket bra saker för Brynäs IF genom åren. Så att, skulle jag vilja se han tillbaka i Brynäs ändå, absolut.
Ja. Om det blir du som GM då för Brynäs då, vad gör du då så att säga? För nu har du ju sagt att det inte blir du.
Nej, det blir ju inte jag, så jag kan inte säga jag vet ju bara, jag sitter i styrelsen i normala fall, så jag vet ju bara vad kommer överens om där och vad vi vill att Brynäs ska i framtiden. Och det är väl med först och främst en bra GM, ett bra ledarskap och hålla i sportorganisationen.
Kan Mikael Sundlöv vara aktuell redan till kommande säsong?
Ja, det kan han vara.
Vi har ju en journalistpraktikant med oss här, Mikael Tellqvist, känd från Toronto och Modo och Djurgården. Vilken följdfråga, Tellan, har vi glömt att ställa till Dacke i det här ämnet nu?
Nej, men jag tror Dacke var lite inne på det. Vad för typ av sportchef vill Brynäs få in? Liksom? Vad är det som gör att han blir en bra Brynäs-sportchef? Jag menar, det beror ju ofta på vilken typ av kultur man har också i Brynäs.
Ja, precis så här. Vi känner väl alltså, om vi pratar GM nu, så är det väl... Nej, men vi vill ha ett tydligt ledarskap liksom, och driva Brynäs framåt. Och, ja, men de som är under hand, att han... men utveckla ledarna under sig och men det är tydlig vilken riktning Brynäs IF ska i framtiden. Mm.
Kommer han även vara
så
med?
Det är väl en tydlig ledare vi är ute efter liksom.
Vill ni att personen ska ha en tydlig spelidé också som ska namnas av hela klubben?
Nej,
också?
Nej, det är kanske inte är hans uppgift, men det är mer att vara tydlig mot ledarna under, och det är väl ledarna under som ska kanske vara ha spelidén och hur vi ska spela framöver liksom. Så att det är väl mer ett ledarskap liksom som vi söker här.
Okay. Ser du framför dig en general manager och sen en sportchef här då, så att säga, som jobbar väldigt tight?
Ja, det är så det kommer bli liksom. Fast först och främst vi är general manager, så lär den få känna på liksom och tänka vilken han skulle kunna jobba med, och tror tillsammans med oss i styrelsen naturligtvis. Så.
När är ni mogna att skicka ut ett pressmeddelande med rubriken Dacke, ny general manager för Brynäs?
Ja, det vet jag. 2030 kanske.
2030. Ja, det är bra. Kul att vara med oss. Avslutningsvis, som jag talar med oss här, gjorde du några mål på honom när han stod i NHL?
Jag har fått så säkert många huvudtackningar så jag kommer inte ihåg.
Jag kanske var i farmalaget då.
Jag måste bara få avsluta det. Det har ju varit en följetong det här med general manager. Kan du säga nu när kommer det ett besked från Brynäs vem som kommer att få den här ärofyllda posten?
Imorgon?
Wow, ja. Abris, då har inte vi råd att sitta på det här. Då måste vi ut och vända på lite stenar och ringa lite samtal. Imorgon alltså, vilken tid skickar du pressmeddelande? Det är bara att säga hej till familjen.
Ja,
nu.
Tiden vet jag inte riktigt, men det blir under morgondagen.
Oj, 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 oj. Nu jävlas du med mig, Abis.
Ja, nu brinner det.
Det är rätt på dem. På dem jävlarna.
Nu kommer vi inte kunna åka hem till våra familjer. Nu blir det nattjobb här, märker jag, sitta och ringa. Ja,
absolut.
Du, tack för att du var med och lycka till med pressmeddelandet också.
Tack så jättemycket.
Tack.
Ja, vad spännande, imorgon alltså. Då är det ju klart, kan man ju säga.
Ja, det är klart det är klart.
klart. Men grattis Abris, vad kul.
Va? Bedömningen är ju...
Nu vart det pulsenergi här
Men Sundlöv... Oj, nu får vi klippa bort va?
Nej, kör på.
Nej, kör på nu. Ja, det här är ju direkt.
Det här
är...
Ja, nej, men nu får vi...
Det här kommer nog bli en kortare podden än förra veckan. För nu sitter det två killar här inne som bara gick igång helt och hållet.
Som jag tolkar här. Det här är ju bra att lyssnarna får veta hur man reagerar som journalist och reporter här. Jag tolkar som att Sundlöv är väldigt nära ett uppdrag i Brynäs igen.
Ja, det gör jag också. Jag har svårt att se att Dacke skulle kliva fram som GM efter den här intervjun vi har gjort med honom nu.
Det... Och vad bra att vi gör det här då. För först så utbildar vi Tellan och vi låter lyssnarna vara med i själva, vad ska man kalla för det, när det brinner till för oss.
Mm. Ja, otroligt.
Ska vi avsluta podden nu och sätta oss och skriva?
de som springer milen får springa extra fort den här veckan. Kan vi inte göra det som typ grej när vi kommer in?
Ja, det som har varit en följetong under de senaste programmen här har ju varit en quiz. Och igen, debaclet förra veckan var ju att det inte publicerades någon slutdel av podden och därmed ingen quiz. Utan jag kan ju berätta att Abris vann förra veckan. Men eftersom inte den räknades så är det ju då fortfarande...
Det finns ingen bevis för att han vann.
Det finns ingen bevis. Så att det står 1-0 till Mikael Tellqvist fortfarande.
Jag klämde ju den på 5 poäng. Jag var ju så stolt och så vart det inte inspelat.
Ja, och jag hade jobbat jättemycket med Jonathan Davidsson där i quizzen. Och Team Fopp, Fear of a Pike och du vet han är fiskegal och så vidare. Men nu har jag suttit här och kommit på en ny quiz. Och vi eftersöker den här gången en hockeyspelare. Vill ni höra 5 poäng?
Absolut, jag ska bara förbereda min sms till dig här så att jag kan skriva in
namnet. Ja, just det. Så är ju grundregeln att ni ska skicka ett sms.
Det var svårt den veckan också, va?
Jag tyckte ju förra veckan var svår och sådär.
Det är bara för ni har pratat ihop er innan, det är kul.
Så, 5 poäng. Är ni beredda? Ja. Det är alltså en hockeyspelare som är aktiv kan ju hjälpa mig då. Han är född 17 mars 1989. Första husdjuret hette Prickis och var en kanin som familjen hade tillsammans. Han har aldrig någonsin gjort mål på Mikael Tellqvist. Det är ju inte så många som... Eller kanske,
vad fanns det för matnyttigt där? Han var född 89. Det enda matnyttiga var att han var född 89, va? Det var det enda värde jag kunde hitta där.
Ja, men om ni kan datum, hur många hockeyspelare som är född 17 mars? Det brukar jag plugga i alla fall. Det brukar,
okay. Ja, okej. Okay. Ja, nej, jag måste väl erkänna min inkompetens.
Är ni mogna?
Ja, kör fyran.
Är ni mogna att höra fyra poäng?
Ja.
Han har aldrig gjort mål på dig, Tellan.
Ja, men sagt, du hålade ju mig alldeles nyss här också. Det är ju
fyra poäng. Gifte sig i augusti i år med Frida på Skytteholms herrgård. Och som bonusinformation, år 2005 fick han ärva sin stora systers moped, en vinröd Renault Viva City. Igen, han gifte sig i augusti i år med Frida på Skytteholms herrgård. Och som bonusinformation så får ni att 2005 fick han ärva sin stora systers moped, en vinröd Renault Viva City.
Ja. Typiskt man torskar nu när det blir inspel.
Vi har fått ett svar på fyra poäng, kan jag berätta. Och det innebär att Tellqvist inte kan svara mer.
Nej.
Tre poäng. Draftades av Calgary i första rundan 2007. Debuterade seniorlaget i Sverige som 16-åring hösten 2005. Spelade med Fredrik Johansson och Niklas Lihagen i samma kedja. Ja.
Jag tänkte ju klämma den på fyra, men jag var osäker på, jag var osäker på 89 där. Jag fick för mig att han var född 88, men han är 89. Jag räknar fel där på mina IVM-killar.
Så vi har fått svar från Mikael Tellqvist och Hans Abrahamsson på fyra poäng och tre poäng. Jag kommer fortsätta läsa upp tvåpoängsnivån och ettpoängsnivån, för att vi gör det här för er lyssnare också. Två poäng. Den vi eftersöker har hittills lirat 572 NHL-matcher och han har gjort det för samma NHL-klubb.
Jag har fel, Aubrey, så det är lugnt. Jag tog det på Frida, och därför.
Ja, ett poäng. Denna Mickis var lagkapten för Tre Kronor på VM i våras. Ett mästerskap som slutade med guld. Och vi har fått in två svar. Tellqvist drog i tutan på fyrpoängsnivån och svarade Jonas Ahnelöv. Mm. Hur tänkte du där?
Frida.
Aha, har han också gift sig med Frida?
Ja,
alltså?
Jag tror det.
Okej, hade han en prickis då som husdjur eller?
Ja, det skulle inte förvåna mig. Han hänger ju med Dick Axelsson och de är bästa på det. Så det skulle inte förvåna mig heller.
Nej. Och sen fick vi en Abris på tre poäng. Och vad svarade du, Abris?
Jag svarade Mikael Backlund. Jag var inne på Backlund faktiskt. Jag hade starkt minne om att han gifte sig i somras. Men jag varit lite osäker på 89. Jag fick fram att han var 88.
Jag har faktiskt skickat allting till honom. Han har godkänt allting.
Ja, det stämmer garanterat. Det var inte så. Det var mer att jag hade en liten lucka i min kunskapsbank där med att, eller jag tänkte fel, tror jag.
Ja, just det. Nej, men vad, då innebär det att stå 1-1 totalt i quizen. Och
jag tycker jag vunnit varje gång. Står det bara 1-1 verkligen?
Du var lite het där, Tella, men du ville vinna där.
Ja, jag kände så fort det blev Frida där, så kände jag att det finns det också någon koppling. Det var därför. Jag för mig att han gifte sig i somras, eller kanske var förra sommaren.
Spelarfru, jag trodde att Tella hade grym koll på. Eller det hade du i och för sig.
Men det var ju lite typiskt att den här...
Tyvärr, creep bara så här.
att den hette Frida också, så att säga. För då var du lite lurad.
Ja, det var lite lurad.
Men Skytteholms herrgård då? Var ligger den? Jag vet inte. Skytteholm
är Vasalund.
Ja, det är en idrotts
arena från Västerås eller Vios, eller
jag tror säkert finns en herrgård.
Frida kanske är från norra förorterna.
Men jag tror inte att det här är i Stockholmstrakten.
Nej.
Jag tror att Skytteholm
är... Det känns ju...
Men vi kommer säkert, när folk har lyssnat på det här, så kommer det säkert. Var ligger Skytteholm, ni som har lyssnat på det här? Ni kan väl hjälpa oss att göra en liten bild och rita in det på någon karta.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vidare. Ja, vi har gått igenom det mesta, men en sak som lockade stort intresse under helgen var en artikel i Aftonbladet och Sportbladet-delen där vi beskrev prisbilden eller verkligheten för AIK Djurgården, det vill säga det relativt höga priser för serviceavgift på biljetter och prisnivån på kioskerna eller i kioskerna är man kan reagera lite på det. Vad säger du, Tellan? Du har ju varit stockholmare och sprungit på Hovet. Ja, när såg du din första match på Hovet?
Jag var ganska ung, alltså jag har ju minnen av när man ställdes upp för nationalsången, när det slängde med stolarna när man ställdes upp. Det är ju mina första hockeyminnen, så jag var nog 3-4 år bara.
Ja, och då var det två stora tårtbitar, alltså Djurgårdsklacken på ena sidan och AIK-klacken på alla sidor.
Yes, stämmer. Så att, det är de minnen jag har, men jag kommer inte ihåg om vi handlade så mycket faktiskt, om jag ska bli riktigt ärlig.
Det var ju mer en rå produkt och man gick på hockey och skrek så här liksom då.
Men jag vet ju nu senaste tiden när den här frugan har gått med barnen, så var det ju alltid liksom för att hålla, de har inte varit så här superintresserade, för att hålla dem intresserade så har jag alltid varit liksom att få gå och köpa popcorn och såna grejer.
Ja,
så
och popcorn och läsk kostar alltså 80 kronor i kiosken där.
Mm. Ja, det är helt galet.
Och det finns ju en bakgrund till det, att det är många kockar som ska vara med och dela på det här och så vidare, men prisbilden är ju horribel, och Black Army valde att göra en bojkott till helgen här, eller fel, alla supportklubbar till AIK valde en bojkott. Skulle du handla på Hovets kiosker, Abis?
Jag skulle nog säkert göra det någon gång, tror jag, tills jag insåg att det sved lite för mycket i plånboken. Är inte det här så här klassisk marknadsekonomi då, att på något sätt så får man väl sätta vilka priser man vill, men till slut så biter man väl sig själv i rumpan om man sätter dem för högt. Då blir det väl lite grann som nu, att då kanske folk går på McDonald's innan, eller tar till och med, ja, om de kan få med sig något dricka in och sådär. Till slut så slutar väl folk att handla när det är så här dyrt, kan jag tänka mig.
Tommy Boset gör väl det. Han tar väl med sig någon
ja,
fika.
Hans fru,
han
sa, va? Ja, precis.
Jag fattar ju inte att han får med sig den, om man ska vara ärlig.
Han går nog in den här spelaren en gången, tror du inte det?
VIP-delen. Men har inte ni
det gratis? Det är ju klart att det är horribla siffror. 39 spänn för Loka är väl mycket, absolut. För mig är det ju hockeypriser, och jag hoppas ju verkligen att det liksom blir en sån reaktion att folk skiter att köpa, och att de måste sänka priserna helt enkelt för att folk ska börja köpa igen.
Har inte ni gratis uppe på medialäktaren?
Ja, men så här funkar det faktiskt då. Att om AIK och Djurgården ska ha tjänsten pressfika, så kostar det ganska mycket pengar för dem. Så det är faktiskt en, i alla fall på Djurgården, en snäll dam som tyvärr jag inte kan namnet på nu, som bakar själv och bjuder media på. Och jag tror faktiskt inte det här, om jag ska vara helt ärlig, det är tillåtet att Stockholm Live eller Sturepassgruppen tillåter det här, men det är som en liten fin gest att hon vill bjuda på en kaka eller morotsbulle eller vad det kan vara och så vidare, va? Så att, men jag lider med AIK Djurgården, att det finns ju inget alternativ för dem. De måste ju spela på Hovet, och Hovet kan man ju, det är ju en anrik arena, fantastisk akustik när klackarna är där och dunkar fram sitt lag, och man känner sig nästan lite stolt när man går in i Hovet varje gång, för det är hockeykultur. Men jag tycker trapporna är felbyggda, jag tycker dåligt med toaletterna, är äckliga och utbudet i kioskerna, nej, det funkar inte. Men Djurgården och AIK har inget alternativ.
Mm.
De kan ju inte spela på Stora Mossen eller i Björkängshallen eller Väsby och så vidare. De måste ju spela på Hovet.
Mm. Ja, de kan ju spela på Globen också, men där
men är ju prisbilden densamma.
Ja, men där måste ju också, så tror jag att de ställer någon typ av krav mot Djurgården, att det måste vara minst 6,5-7 000 för att de ens ska tjäna några pengar på det. Alltså, vad är det? Live Arena eller de som tjänar, eller som har själva.
56 spänn tar SF för läsk och popcorn, den stora varianten. Och 80 spänn då på Hovet. Ja. Det är ju något att jämföra med. Det
blir och SF brukar vara dyrt också. Så
ja, det blir till och med inte de billigaste.
Och popcorn och läsk känns som att det måste på bio. Men det är ju hemskt att betala 24 kronor mer för att se det på en hockeymatch.
Mm. Plus att biljetterna är oftast dyrare.
Men vad kan Djurgården och AIK göra åt det här då? Vad kan man liksom... Vad är rimligt, så att säga? Hur funkar det i Brynäs? Du går ju väldigt mycket på Gavlerinken där. Är det så att det är föräldrar till spelare i ungdomslagen som står i kioskerna, så att de får ner personalkostnaden? Eller hur funkar det i din hemarena?
Jag har faktiskt inte gjort någon research på det. Men det jag kan...
Jag tänkte, för du har ju själv barn i...
Jag brukar skicka med dem någon slant och så får de väl handla. Och jag har inte riktigt koll på vilka som står där. Men däremot så har de en hel del bra erbjudanden, tycker jag. Med såna här bufféer och lite som inte alls kostar så jäkla mycket när man köper ihop en hamburgerbuffé.
Takobuffén har jag tryckt någon gång där.
Takobuffén, det är inte så där våldsamt dyrt alls. Så där tycker jag väl att SHL-klubbarna många gånger gör det bra. Men de kan ju styra över sina egna priser också. Och sy ihop det med ett bra paket med biljetter och sånt här, som jag tror de har mycket svårare att göra på Hovet där, och Djurgården och AIK har mycket svårare att göra de varianterna. Så att det är väl betydligt mer humant att gå på ishockey ute i landet, det skulle jag våga slå fast, jämfört med hur det är på Hovet och även i Globen.
Det blir någon typ av popcornrevolution här då. Ja. Jag menar, så är det väl.
Ja, men det är väl utbud och efterfrågan, ja. På, till slut hamnar man väl där, va? Till slut så säger väl folk ifrån, och då måste man väl sänka priserna, och så länge folk inte säger ifrån så kan man successivt höja dem till en viss gräns där. Det, jag vet inte, vi lever ju inte i planekonomi, heter det så.
Såg ju sist hur det gick när ett fans gick ut och började tycka och tänka om saker och ting. Så att, ja, det är väl där någonstans de måste säga vad de tycker, jag håller med.
Absolut, och då är det jättebra också, Thomas, att du har skrivit om det och uppmärksammat det, och det är ju lite vårt uppdrag också att uppmärksamma den här typen av saker och väcka debatt och så. Det är väl ett av våra absolut viktigaste uppdrag. Så det, där vill jag väl ge dig en liten fjäder i hatten också.
Ja, lite kampanjande var det där, men man får väl ändå göra också lite supportkampanjer och så vidare. Jag har reagerat, eftersom jag springer på Hovet så mycket, så jag kollar på den här menyn, och sen har jag liksom fundera på, som jag rör mig på flygplatser ibland och sådär, att det här är ju dyrare. Det är dyrare att köpa en Loka på Hovet än om du köper en Loka på Arlanda. Och det gör mig liksom, jag blir ju helt frustrerad och lite förbannad. Jag kan ju pröjsa de här pengarna för en Loka, men jag tänker på den här pappan som åker in från Värmdö. Han ska parkera bilen runt Hovet. 170 spänn kostar evenemangsparkeringen. Han ska gå in på matchen och köpa en biljett till sig själv och till sina barn. Så att det blir 500 kronor. Plus betala serviceavgift från 10 kronor upp till 40 kronor per biljett. Sedan kommer ungarna vilja ha någonting att krubba på. För att man blir sugen när man går förbi en kiosk. Och då vill de kanske ha en korv eller popcorn. Eller vad man nu vill ha.
Och sen någon souvenir kanske.
Kanske souvenir. Och souvenir tillfaller väl i Djurgården.
Jo, så precis. Att det är ju ändå bra. Men ändå,
att det men ändå den här sladdiga korven ska säga också att den är nästan oätlig. Så den går inte att käka. Liksom. Mm.
Sen är det väl så att alla stockholmare tjänar väl dubbelt så mycket som folk ute i landet också. Är det inte så, Thomas?
Jag vet inte. Jag vet inte om det är så. Men visst, man ska ju också, så är det väl att man måste betala för att på något sätt ha en arena så centralt i Stockholm. Så är det väl.
Så spelar det ingen roll om man tjänar mer, om man får skatta bort allting och
betala bort allting. Nu kommer vi in på en annan sak.
Plånboken ändå.
Du och jag, Tellan, som är från Stockholm här. Hur mycket Robin Hood-skatt ger vi inte till de andra SHL-kommunerna? Det kan vi ägna en hel podd åt. Men får Gävle någon Robin Hood-pengar?
Hur mycket av våra naturresurser suger ni ut då?
Det är en helt annan fråga.
Skicka ner lite snö skulle vi behöva.
Jag tycker i alla fall prisbilden på Hovet är icke godkänd, och det måste förändras.
Jag är beredd att hålla med dig.
Jajamän.
Vi ska avrunda podden. Den kanske sista podden 2018. Vi får se om vi hinner med en till. Det är JVM-resor och det är semestrar och det ska firas julafton och det ska vara tomtar och så vidare. Är du ledig?
Ja, men jag kan gärna köra måndag.
Jag kör gärna måndag också.
Du kan köra måndag. Ja, precis, jag vill gärna köra. Så, det är egentligen Rosa som inte kan allihopa.
Men ni kan köra 60 minuter och prata målvakter med Bodin kanske.
Ja, det vore ju supertrevligt.
Ja, herregud.
Men vi ska avrunda och prata tacklingar. Det var ju en artikel i Aftonbladet häromdagen. Rätt sagt på tisdagsmorgonen kom den ut. Där det var en match U16 i norra Sverige, jag säger inte mer än så, som kanske inte blev så bra summering av många huvudtacklingar i den här matchen. Och det är många som har reagerat på det här. Hur gör vi för att de i yngre ålder ska respektera varandra bättre på isen och inte smälla på i nästan någon typ av hämnddefekt? Ordet är fritt.
Ja, vi har ju touchat det här ämnet en del förut, men naturligtvis utbildning har vi snackat om. När man vet alltså anledning till varför man ska tackla, när kan man tackla. Det var ju en incident här som du la ut på Twitter här, Thomas, när en kille har öppet mål och lägger in och den här Brynäs-spelaren kommer och kör en riktig blindside bara för att skada liksom. Vad är det för typ av person kan man tycka som gör sådana grejer. Vad har man liksom, vad rör sig i den personen? Vad är det för typ av aggressioner? Bara det, ja, det kunde sluta riktigt illa. Man ser också storleken på de två. Det skiljer väldigt mycket. Så att det är bara hoppas att den här Modokillen inte gjorde sig allt för illa. Det har jag dålig koll på. Det har ni kanske bättre koll på.
Jag tror att det är viktigt att man jobbar mycket i förebyggande syfte. Pratar om det här i alla lag, från yngsta ungdomslagen upp till A-lag, och liksom sätter ett reglement inför säsongen, alltså där man kommer överens om vad det är som ska gälla och vilka konsekvenser det får om man sätter in en sån tackling. Jag kan väl dra upp det där med Brynäs igen på där, när Thomas Berglund var där när man införde det här med att man skulle få böta om man utförde en huvudtackling, och jag tror de i stort sett nollade på huvudtacklingen under 2 år där då man hade satt ihop i gruppen. Det kommer alltid att hända någon olyckshändelse ibland ändå, men jag tror att det är ett bra sätt om man tillsammans i grupp, oavsett om det är som sagt ett pojklag eller ett SHL-lag, kommer överens om att det här är det som gäller, det här vill vi inte se att vårat lag gör, och det här, de här konsekvenserna får det om vi bryter mot de reglerna.
Per Styf gav ett förslag till hur vi kan få ner kraften i tacklingarna i Sportbladet. Han sa att låt tacklingar vara tillåtna när man har klubban i isen. Är det ett kalanka förslag eller är det någonting som vi bör fundera på?
Både och skulle jag vilja säga, för att jag menar de här blindside-tacklingarna som jag tycker är det värsta just nu, de blir ju inte så himla mycket lindrigare av att man har klubban i isen. Jag förstår ju lite grann vad han menar, och när vi ser de här som hoppas in mot sargen och sådär, så är, där är det ju definitivt ett hjälpmedel om man har klubban i isen. Men blindside-tacklingarna för mig, där man kommer från sidan på en spelare som inte ser, där är kraften så pass stor ändå, och överraskningsmomentet för den som blir tacklad så pass stor, så att där känner jag att det har mindre betydelse om klubban är isen eller inte isen.
Tellan, du givetvis har ju full koll på målvaktsrollen i elithockeyvärlden, men hur ser du på problemet med huvudskador för utespelare? Hur kan man liksom minska det så att inte vi tvingas vecka ut och vecka in skriva om att det är spelare som mår dåligt där ute?
Ja, vad ska man säga som inte redan
är det liksom sagt, 10 000 kronors frågan det här lite?
Ja, jag tycker också, man ser många av de här tacklingarna, och det är hemska tacklingar från blindside, men jag är inne på det här med att man måste se sig lite för också när man åker genom mittzon också.
Spelsinne som, ja, den som tar emot tacklingen.
Man kan inte bara åka och titta på pucken och åka och titta på den ska slå passningen heller. Sen är det ju naturligtvis hemskt när det händer, men det är lite så här. Vi var på tillbaka till Stockholm. Det är lite här när man ska gå över trottoaren och såna grejer, övergångsställen. Folk bara går bara för att man vet att man får gå. Det är lite samma också. Man måste ha liksom, man måste ändå veta om att man kan bli påkörd. Man måste titta en extra gång. Det är samma genom hockeyn. Man måste titta en extra gång så man inte blir överkörd också. För det finns ju lik i hockey som det finns ute i biltrafiken, så finns det idioter som bara kör över folk liksom. Så att det gäller att ses lite för vad man än är. Så känner jag.
Kommer vi få bukt på huvudtacklingar någon gång, eller är det eftersom sporten består av hastigheter, består av spelare som försöker på något sätt tackla till sig fördelar på isen? Är det bara att det här kommer vara med? Det går inte att få bort tacklingar?
Ja, alltså fortsätter det så här så har vi ingen sport kvar. Så enkelt är det. Då tror jag inte att hockey kommer att kunna fortsätta rekrytera spelare. Så självklart måste det ner betydligt och bort. Sen har jag sagt tidigare, hockey är en sport där det kommer att förekomma skador, även huvudskador, även framöver, men inte i den omfattning som är nu och på det sätt som det sker. Det kan inte fortsätta, så enkelt är det. Då, allt annat är av underordnad betydelse, tycker jag. Vi kan ju prata om allt möjligt med nedflytt och uppflytt och spelsystem och allting, men får vi inte ordning på det här så då känns det ju helt ovidkommande med det.
Ja, med de slutorden från...
Ska vi inte prata Svedberg? Det är väl ganska intressant, eller?
Ah, du menar det som hände i lördagskväll?
Ja, både
kväll.
På matchen och efter, tycker jag.
Lördagskväll i Galverinken. Ja. Vi kan väl bolla över till Abis, du var ju på matchen. Ta oss igenom, vad hände efter matchen Brynäs-Timrå?
Ja, det ska jag gärna göra. Det var ju en ganska intressant grej. Vi har väl jagat ett och annat ordkrig genom åren, Thomas. Så ibland kan man ju liksom tycka att man är ganska pinsam själv när man står och liksom fiskar efter något sådär. Så det är väl något som jag inte hållit på med så mycket de senaste åren, ska jag ärligt erkänna, för att jag känner mig nästan lite dum när man ska fokusera på någon sån här händelse som har hänt när det har kanske spelats en bra match eller någonting sånt där. Och det är väl så att, det är i alla fall bakgrunden. Sen var det ju en episod där Svedberg ramlade väldigt lätt i samband med en beröring av Niklas Danielsson då i Brynäs forwarden där, och föll bakåt och välte buren och landade på rygg. Och då åkte Danielsson fram till Svedberg och skrek han i ansiktet typ. Han tyckte det var för jävligt att hålla på och filma och sådär. Och jag tänkte väl egentligen bara köra en dubbelcheck på båda två där angående hur de uppfattade den situationen och vad Danielsson hade sagt och lite sådär. Det var väl liksom utgångspunkten. Och när jag stod och pratade med Svedberg där så... helt tips som happ så började han, eller han sa så att ja, de har ju några spelare som åker runt och pratar på isen så här, liksom angående Danielsson där och sen började han gå loss som Alsen där och helt oförberedd för vad jag på det att han skulle börja prata om Alsen för vi hade inte tagit upp det och då menar jag på det då att Alsen spelar i Brynäs bara för hans farsa har varit där och att han är en pest i omklädningsrummet dessutom så jag stod väl och gapade lite grann där just då faktiskt och var inte alls beredd.
Är det här för att Timrå har det tufft? Han är uttalad första målvakt. Är det pressen som gör att propparna går?
Ja, jag tror att han är jättefrustrerad. Och Svedberg är väl också känd som har ganska hett temperament. Tellan vet ju det bättre. Han kan få ta över här sen. Men kombination av hans heta humör och Timrås... de har ju tufft Timrå. De har en seger på bortaplan. Och han får ju en hel del att göra Svedberg. Och jag vet inte, han... kanske inte tycker att det är så där superroligt att spela ett lag som kämpar i botten. Det är väl min känsla och då gick det ut över det här. Men nu ska jag... Eller vad tror du, Tella?
Nej, men jag håller med. Svedberg är väl känd för, som sagt, ett proppskåp. Vi kan gå någon gång ibland. Och det här var väl ett typexempel på att man kanske skulle tagit 3-4 djupa andetag innan man går ut och pratar med media. Naturligtvis kul för oss här som var utanför som får höra den här storyn. Men som spelare så... jag är ju nu tvungen att göra en pudel och ringa en massa telefonsamtal och sätter sig själv i en dålig sits. Att man säger sådana grejer att nu måste jag ju nästa match nästan gå ut och backa upp det liksom på riktigt. Så att, det är ju trots allt så, visst Timrå går dåligt och han gör okej jobb men han spelar ju inte lika bra som han gjorde i början av säsongen heller. Utan, så det är nog en frustration av många olika saker skulle jag säga. Men det kan vara att man tänker på nästa säsong till exempel. Hur ska jag ta mig vidare nu liksom, och sån grejer man kör fast.
Nu måste jag fråga dig, Tellan, det är ju bra läge också. Ja. Tycker du att jag gör rätt som skriver det här i mitt uppdrag som journalist?
Ja, alltså jag kan ju tycka här och nu att det är intressant att veta, men som spelare så tycker jag nog att du inte gjorde rätt.
Men om man är så pass erfaren som Svedberg ändå är, han vet hur branschen fungerar, han vet, alltså jag fiskar inte uttaget efter Alsen, vi nämner inte hans namn och han ändå liksom verkligen säger det här och ingenting efteråt heller om att oj där sa jag något dumt utan skit i det, utan han som gick in, ja, var väl rätt nöjd med den intervjun, tror att han fick ur sig det där som han har gått och burit på om Alsen där.
Jag tror att 30 sekunder han gick därifrån efter det så ångrar han så ganska rejält. Naturligtvis, det här är ju grejen som man måste passa sin tunga efteråt. Samtidigt som vi vill att spelare ska kunna tycka och tänka saker så blir det ju ändå en konsekvens av det här nu. Han var väl ute nu i någon tidning och gjorde en pudel och bad om ursäkt.
För mig blir det ju no-brainer. Alltså mitt uppdrag i det här fallet som jag ser är ju... blir att jag måste ju skriva det. Och där väger man in en rad faktorer i det. Liksom, vi har inte pressat fram något svar. En erfaren spelare som vet hur branschen fungerar. Och det finns liksom ingen tillstymmelse på. Jag tror att han möjligtvis drog i handbromsen lite när han såg rubriken i tidningen. Jag tror inte han tänkte så 30 sekunder efter han kom in i omklädningsrummet. Det tror jag inte. Utan jag tror han var ganska nöjd att han fick ur sig det där om Alsen.
Men varför mot Alsen då?
Ja, men han är ju en pest på isen, det vet väl de flesta om, så att han hade säkert sagt en hel del till Svedberg under matchen och det är ju lite i hans uppdrag att hålla på och säga saker.
Komma in under huden alltså.
Ja, precis, så att det hade byggts upp en rejäl irritation under den här matchen där.
Sen han har säkert sagt saker om Svedberg när han var i Brynäs och sådana grejer också. Han har säkert gjort sin
research. Men det är för detta lagkamraten då, Tellan. Jag menar, har man inte någon typ av...
Det beror ju på vilken typ av connection
de har inte spelat ihop. De har aldrig spelat ihop. Däremot har ju Svedberg haft Johan Alséns pappa då, Pekka Alsén, som målvaktstränare.
Och målvaktstränare och målvakter brukar få en väldigt djup
relation. Ja, de har fortfarande en väldigt bra relation, Svedberg och Pekka Alsén. Så att, det gjorde väl också att det varit en extra knorr på den här kritiken. Där, om man ska säga.
Nej, men... både och. Jag tycker ju att du gör rätt samtidigt som han gör fel, men han kommer nog, du kanske inte kommer bli bemött jättevarmt nästa gång ni pratar, bara så att du är medveten.
Nej, men det är mitt fel.
Nej, det är inte ditt fel.
Om du nu liksom gör ett rätt dåligt, om du tycker att du gör ett ganska dåligt jobb då i efterhand då, är det mitt fel då?
Nej, absolut inte, men däremot så kan man nog säkert kunna ta ut det mot dig på ett eller annat sätt. Okay. Det tror jag nog. Okay. Att han kommer känna
jag tycker att det är så dåligt.
Ja, jag vet, men det är ju så det funkar. Det kommer att bli någon typ av agg.
Jag tycker Svedberg gjorde det bra. Han går ut i ST Sundsvalls tidning och säger det. Det finns ju ingenstans där han säger liksom att jag blev lurad till det här eller jag är felciterad, utan han rakryggat står upp och säger att jag gjorde ett misstag, jag skulle inte ha sagt det jag gjorde. Det tycker jag hedrar Niklas Svedberg stort faktiskt, för att jag har varit med om motsatsen också där man har fått höra
jag sa inte så. Han vred till det.
Ja, och jag har ju allt naturligtvis inspelat om det nu skulle vara så, det vet jag också. Men alltså, och det blir ju ofta det att folk tror ju mer på en stjärnspelare i SHL än på en journalist. Alltså, om stjärnspelare i SHL säger det att nej, men det där han vrider till, ja men då säger ju folk, då får man ju hela fanshopen emot sig och det här, du har ljugit och du har och sådär. Så, ja, så det tycker jag, det ska han ha en jäkla eloge för Svedberg faktiskt.
Mm. Ja,
vad är närmast i jul? Vad önskar ni er i julklapp? Vi ska avrunda med det.
Två poddar till.
Snälla barn.
Snälla barn.
Alltid.
Ja, vad jag önskar mig i julklapp?
Ja.
Nej, bara en mysig jul med nära och kära som är friska. Tråkigt kanske, men det
tycker
är så.
Jag vet inte om jag börjar få dålig gubbsyn, men jag tycker jag ser dåligt, så jag har faktiskt beställt till mig själv. Jag köpte en julklapp till mig själv. Nya lite starkare lampor till bilen, så jag ska se lite bättre när jag åker. Men man kan faktiskt byta ut dem. Det är så här vanliga H7 de heter. Man kan byta ut lite starkare lampor, så kan man få upp till 160% bättre lyse på vägen.
Så du har köpt en julklapp till dig själv?
Exakt. Det är annars så får jag inga julklappar. Så tufft. Är livet i Huddinge. På Robin Hood-skatten. Så är livet här i Stockholm.
Kommer nog att få en av din arbetsgivare efter den här hösten som du har levererat.
Ja, så precis. Jag har redan köpt min julklapp. Man får ju välja julklapp från Aftonbladet själv.
Jaha.
Finns en meny. Vet du vad jag valde för något?
En handduk?
Nej.
Den där jackan du var nära där.
Du sa liksom, då tänkte jag, hamburgerpress valde jag.
Hamburgerpress valde
du? Vet, så här, två stycken man kan göra liksom snygga hamburgare. Jaha. Men har inte du valt julklapp också?
Nej, jag går ju lite utanför totton där när det gäller Aftonbladet ju numera, så att jag får inte sådana förmåner så att jag får välja någon julklapp och så, utan jag får ju, ja, jag får väl göra som du gör, jag får köpa min egen julklapp.
Jag valde mellan en hamburgerpress och en sekatör, en sån här stor som man klipper av grenar ute i trädgården, men då valde jag en hamburgerpress.
Ja, ingen monokel eller någonting att sätta på ögat som små gulen i hela, det så ser lite dåligt. Det vore fint på det.
Sekatören skulle ju tälla naft. Han har ju gröna fingrar.
Ja, jag har gröna fingrar.
Han ska få komma hem till min trädgård till våren.
Jag tror jag jobbar här för lite bara.
Precis, så har ni tid över och pengar över, så skicka hem en sekatör till Tellqvist på Ingarö.
Nej, gör inte det förresten.
Du får en massa
25 stycken.
Tack för att ni lyssnar på oss. Och igen, vi har faktiskt inte bestämt oss om det blir en sista podd eller inte. Vi har en del utmaningar att lösa innan det kommer ske. Och hörs vi inte mer, så ha en riktigt, riktigt god jul. Och ni underbara som är med oss vecka ut och vecka in.